Jag frågar er i panelen, är det någon av er som har en slide med mindre text än den vi ser på scenen nu? Nej. Men det är ungefär den storleken ni kommer att använda. Så att ni som sitter längst bak och har svårt att se, ni flyttar framåt redan nu. Ja, vi ser ut att förklara oss utan bordet. Då får jag säga hej.
Välkomna till paneldebatten om riktade hot.
Hörs det bra? Tillbaka. Jag har en panel här med mig. Från höger är det Ulf Södergren, Computer Associates. Håkan Nore på Cisco. Jak Acke på Ekelöf Info Security. Besa Virta från FRA. Robert Malmgren från Romab. Och Magnus Lindqvist från Microsoft. Och sist men inte minst Per Hellqvist från Symantec. Vi kommer göra så att vi först ställer frågan om hur de rekommenderar att man hanterar hotet från riktade hot, det vill säga när någon är ute efter dig specifikt. Och att de här gentlemännen får 5 minuter var att svara. Och sen tar vi frågor från publiken. Sen tar vi en ny omgång med fråga och ny publikomgång. Så skriv gärna ner alla intelligenta, vassa, roliga frågor ni kommer på. Så slipper jag stå här och dra dem ur er sen. Men det här är det mest kvalificerade spåret på dagen, så att jag antar att de alla skarpaste hjärnorna och vassaste munnarna redan är här inne. Jag heter Thomas Gilso som är moderator. Frågan är alltså riktade hot. Om någon verkligen är ute efter dig, ditt företag, som exempelvis nu vi såg med HP-skandalen, de diskuterade till och med att de skulle ta in folk som jobbade som städare och vaktmästare på de tidningsredaktioner de vill infiltrera. Och innan dess hade de redan skickat en trojan i e-posten för att försöka spåra de här informationsläckorna som de hade. Om man som organisation utsätts för den typen av motståndare, den typen av riktat hot, som naturligtvis uppträder på olika nivåer, hur ska man bäst skydda sig? Vi börjar med att ge frågan till Ulf Södergren på CA.
Det första man bör göra där, tycker jag, är att inte bara titta på ett ställe när man gör det. För att hoten kan komma utifrån via internet, men det gäller också att titta på, som Thomas var inne på, vilka är det som hanterar information. Vi har mycket policies när det gäller riktade hot som kommer utifrån, men det saknas ofta då i organisationen policies för vem som har hand om säkerhetskopier, backupband med mera inne i organisationen. Det är väldigt lätt att ta med sig hela företagsinformation ut på den sidan. Sen gäller det också i organisationen att ställa väldigt tydliga krav på var får jag surfa, stoppa spyware och liknande på gateway-nivå så att det inte kommer in i organisationen. Det är väldigt, väldigt viktigt att göra. Och att jag själv också är medveten om när saker och ting inte är riktigt korrekt. Så att jag kan inte ge mig på att ladda ner saker som sen ställer till det i min organisation. Om jag är misstänksam över ett visst program till exempel, jag kanske är jättebra, det är något fildelningsprogram utan som jag behöver, att jag gör en enkel sökning först och tittar någon annan som har upptäckt något konstigt med programmet.
Okej. Tydlig policy, stoppa tidigt och ha bra överblick alltså.
Ja.
Vad säger då Håkan Nore på Cisco?
Kan man stå upp eller?
Ja.
Det är så obekvämt att hör alla mig om jag pratar så här. Okej. Jag tror det är viktigt att komma ihåg här på riktade hot att det finns som vanligt ingen magisk silverkula med vilket man automatiskt kan döda vampyrer, zombies, trojaner, rats och allting. Istället är det fråga om en process där ledningen måste ta sitt ansvar. För den här processen omfattar inte bara IT-infrastrukturen, nätverk, datorer, utan även slutanvändarna då. Så användarnas säkerhetsmedvetna tror jag måste verkligen öka för att kunna svara mot riktade hot. Vad gäller att säkra upp själva IT-infrastrukturen, så gäller det då att se till att man har en tydlig policy, guidelines och baseline för hur datorerna ska se ut. Vi säkrar upp datorerna så att de har rätt hotfix, att de har rätt patchnivå, att de har rätt säkerhetsprogram som snurrar på dem. Sen kontrollerar vi att bara de datorerna som uppfyller policyn, bara de användarna som ska få komma in i nätverket, får ges åtkomst till nätverket. Och det är det som vi då kallar för Network Admission Control. Så att bara användare som uppfyller policy kommer in i nätverket, och de som inte uppfyller policy, de får stoppas in i karantän tills dess att de uppfyller policy. På det här sättet kommer vi ju säkerställa att den totala kvaliteten på allting som ansluter sig i högre grad uppfyller vår policy. En annan sak, trend, som är mer och mer vanlig nu då, det är ju att folk börjar virtualisera mer. Istället för att allt vårt data ligger överallt i hela nätverket på lokala servrar, så har man börjat konsolidera till centrala datacenter. I de här centrala datacenterna är det då lättare att begränsa åtkomsten, så att olika användare då via dynamisk inloggning i nätverket kommer komma in i sin lilla del i det virtuella nätverket, där man bara har åtkomst till, så att säga, sitt data i datacentret. Och med den här metoden då, så minskar man åtminstone den totala risk exposure man får om någonting skulle hända. Så att säga, den som kommer in på min PC och min behörighet, han kan kanske titta på vissa tekniska ritningar och sånt på Ciscos produkter, men han har absolut inte tillgång till säg kvartalsrapporten eller sådana saker. Man begränsar alltså risken genom att virtualisera och segmentera i nätverket. Men framförallt, det är alltså en process, det är många saker man måste göra och det finns ingen silverkula. Och eftersom det här är så pass komplext, så tror jag att ledningen kommer att behöva ta mera fram ansvar för det här än de kanske har gjort hittills.
Då går frågan till Jack Acker på Ekelöv Info Security.
Ja, jag jobbar ju på numera på ett företag med administrativ informationssäkerhet, och självklart så är det ju så att man måste ha en kraftfull styrning av alla de policies som man bestämmer sig för. Jag tänkte besvara den här frågan från ett utomordentligt tekniskt detaljerat perspektiv. Jag har läst mycket virusrapporter de senaste åren, och för mig betyder ordet riktade hot att det är ett skadeprogram som man också kallar datavirus, som förekommer i väldigt liten mängd och som sänds till några få företag, vilket betyder att det inte finns några virussignaturer. Jag känner väl till att antivirusbranschen är på väg bort från virussignaturer, men jag tycker man kan ta jätteklivet på en gång. Att alla aktiviteter hittills har varit på att på något sätt försöka känna igen och stoppa skadlig kod. Eftersom det här är en debatt så kan man ta ut svängarna lite, och då säger jag bara att det är kört. Det går inte. Utan man får välja en annan väg som en del leverantörer är inne på. Det är att man sätter upp sin miljö så att man bara tillåter viss kod att köra. Man övergår från blacklisting-principen till whitelisting-principen. Man definierar ett mycket begränsat antal program som får köra. I en företagsmiljö då, ska varje enskild anställd sitta och handknacka och läsa igenom hela DLL-listan och skriva att ja, det där får jag köra, det där ska jag nog inte köra. Nej, så går det naturligtvis inte till, utan man definierar de här policies centralt. För mig är det en självklarhet att man har en standardarbetsplats där användaren inte är administratör, och han är absolut förbjuden att få tillgång till ett administratörslösenord. han får inte ändra sina inställningar överhuvudtaget. Och det här distribueras centralt ifrån. Det är en bra ambition att hålla användare medvetna och utbildade. Men det är lättare att hålla en driftavdelning på 10-20 personer välutbildade och övervaka vad de sysslar med än att övervaka och utbilda användarna i stort. Det var väl det hela.
Okej. Vesa Virta på FRA. Har du någon lösning på det här, eller skulle du berätta hur du skulle hacka in på ett företag som Ecolab Security till exempel?
Ja, vi går inte in på det specifika fallet. Men frågan, kan man skydda sig mot riktade hot? Nej. För att citera min gode vän från Ecolab Security. Det är kört. Vad betyder det då? Ska vi lägga ner verksamheten? Ja, så illa behöver det kanske inte vara. Men vi kan inte fokusera all vår energi på att skapa skydd. Vi måste även då ha övervakning för att se när våra skydd fallerar. Och även då lägga resurser på att hantera våra system när skydden har fallerat. Visst finns det mycket man kan göra för att skydda sina system. Men det är naivt att tro att skydden mot dagens attacker kommer att räcka vara tillräckligt bra för att hantera morgondagens attacker. Det var mitt inlägg i den debatten.
Kort och kärnfullt. Robert Mandrian, Romab.
Jag skulle säga tre saker. Den ena är att säkerhet är en process, inte produkt. Och det är något som man måste ha i bakhuvudet hela tiden. Och jag ska återkomma till de här sakerna. Den andra saken har att göra att man måste förstå hotbilden och motståndare. Och den tredje är att man måste förstå konsekvenserna av vad saker och ting som händer, och att man därmed försöker, som de två föregående talarna sa, att okej, vi kommer sannolikt, eller lite sannolikt, vi kommer drabbas av någonting, men då se till att konsekvenserna blir så små som möjligt, det vill säga skademinimering. Men om vi går tillbaka till den här första punkten, säkerhet är en process, inte en produkt. Det där känns som någonting som de flesta företag och organisationer har fått lite grann om bakfoten. Man gör saker och ting ganska snuttifierat. Man gör saker och ting den enkla sättet, på grund av att man sätter det här i händerna på någon projektledare eller någon IT-ansvarig eller någonting som får just i uppgift att lösa problemet. Det lätta sättet att bli av med ett problem som man har fått i knät, det är att man köper en produkt eller en tjänst. Inte att man försöker påverka en säkerhetskulturen eller liknande och försöker bygga upp någonting mer långsiktigt. Och de som köpte brandväggar för 10 år sedan, de köpte något slags PKI-system för 5 år sedan, de köpte ett IDS-system för 3 år sedan och de köpte ett IPS-system och slängde ut IDS-systemet för 2 år sedan. Alltså det är, man försöker jaga sin egen svans. Det här är självklart saker som man kanske måste ha, men man måste sätta det i ett större sammanhang. Så att om man bara försöker genom att prylar och med olika tjänster som man kanske outsourcar. Managed security är en annan sån här buzzword, förutom virtualisering som vi har hört flera sagt här, inom säkerhetssvängen. Det är bra, men vi måste sätta det här pusselbitar i ett större pussel. Vi måste se liksom omslaget på den här kartongen så att vi kan börja lägga pusslet. Och då kommer vi in på de här 2 andra punkterna. Konsekvensen och förstå din hotbild. Många bygger ju sina risker, bedömningar eller hotbild på att ja, det är något läskigt som kommer från internet. Det må vara virus eller det må vara någon elak hacker eller någonting annat. Men att inse att ibland så är det någon fjortis som har suttit och vridit ur sig någon ball snutt, någon exploit-kod. Men ibland så finns det till och med att det är statsfinansierat eller att det är kriminella element i form av organiserad brottslighet och liknande. Och det, trenderna senare tid har ju visat på att det är ditåt det går. Man går från att det har varit någon slags ungdomsbus till att det finns något ekonomiskt incitament, att det finns drivkrafter. Det gör ju att folk kan engagera sig mer, de kan göra värre saker än man kunde göra tidigare. Det här måste vi få med i bakhuvudet när vi gör de här typen av tankar. Hur ska vi bygga upp våra skydd? För att om du har någon som är statsfinansierad, och här kan man, FOI hade ju för 7 år sedan typ, 6-7 år sedan hade de ju en konferens i Stockholm där man hade bjudit in diverse folk från USA och annat. Då hade de bland annat in en talare som heter Bob Ayers som då satt på DISA. Och han hade ett bra anförande och så sa han i förbifarten: och by the way, vi har satsat ganska stora mängder på att ta fram just skadlig kod, men som inte på något sätt syns i offentlighetens ljus. Det är inte de här grejerna som era standard antivirusprogram kommer att hitta. Det här använder vi som bra ha-saker i händelse av att vi behöver ha ett IT-vapen. Och så kan man ju försvinna iväg någon slags konspirationsteorier runt det där. Men om man mer tar det lite mer jordnära så ser man självklart så finns det folk som satsar på offensiva IT-attacker. Och de kommer ju givetvis bygga på saker. Det har varit poppis att prata om noll days exploit. Att okej, okay, nu blir vi tagna med brallorna nere för att nu så släppte någon ut en sårbarhet som vi inte har något skydd emot. Men vad händer med alla de här sakerna som vi inte känner till? Självklart finns ju saker att man har identifierat sårbarheter och säkerhetsproblem som inte är allmänt kända. Där kan man komma och snacka om riktade hot och effekten av riktade hot. Och sen så den tredje biten, just det här med konsekvenser. När någonting drabbar oss, det bästa skyddet som vi har, det är när våra olika barriärer, när våra olika, så att säga, säkerhetsmekanismer, när de har fallerat på ett eller annat sätt. För vi har ju förhoppningsvis engagerat duktigt folk, vi har bra tekniska skyddssystem, vi har bra policies. Vi kanske är någon av de här som inte är fullt så jättebra, men vi har åtminstone ett antal sådana saker på plats. Men när någonting då inte funkar som det ska, det bästa vi kan göra då, det är att vi blir så lite drabbade som möjligt. Och tänker man på de här sakerna när man väl bygger upp sitt skydd, om man gör det genom att göra försvar på djupet eller man ser till att göra på något annat sätt, det må vara. Men vi sitter ju tyvärr på den förlorande sidan. Och den som angriper har ju faktiskt fördelen att kunna välja plats, metod och massa andra såna här saker som inte vi kan välja. Vi står ju faktiskt där. Vi ska ha ett bra skydd överallt hela tiden. Och det säger sig själv att vi inte kan ha samma kapacitet som de som gör det. Så att det bästa rådet är just där att se till att när någonting händer, det må vara en ny typ av virus eller typ exploit eller någonting, eller att vi får in någon på insidan som agerar städare men går därifrån med sin iPod full med stulen data, att det inte skadar oss så pass mycket.
Tackar Robert.
Tack för att du lärde något hos
Anders. Magnus Lindqvist på Microsoft.
Yes. Ja, ju längre ut man sitter där på kanten desto mer kan man ju bara säga jag håller med. Och naturligtvis så håller jag med det mesta som har sagts hittills här. Riktade hot är ju extremt svårt att skydda sig mot. Låsen på våra lägenheter eller hus, lås på våra bilar, det håller ju inte de enbetna tjuvarna borta, utan det håller de snälla personerna borta. Vill en främmande regering ta min bil, då är den borta. Då har jag inte så mycket att säga till om. Mitt tips är väl att börja med att identifiera vad jag kallar sitt guldägg i organisationen. Man kan ju inte ha det bästa skyddet och den största brandväggen framför alla datorer. Identifiera vad är det som är viktigt för mig och min organisation. Vad är det som är katastrofalt ifall det hamnar i fel händer? Och sen lägger man då rätt skydd på de resurserna. Ifall det skulle hända någonting på en yttre dator där det inte finns någon känslig data, ja, det är inte hela världen då, men ifall någon tar mitt guldägg, då det är då man ska vara riktigt, riktigt orolig. Sen som alla andra sagt också här, det här är inte en teknikfråga, det är policy. Hur mycket policy det är, ja, det debatterar det smarta förhoppningsvis här idag. Jag har slängt ut frågan att säkerhet kanske är 90% policy och 10% teknik. Jag har inte fått något bra svar på ifall det är det. Ifall de har det så får de gärna berätta det för mig. Och till sist understryka då att det här är ett rörligt mål. Det är därför vi har ett jobb, vi som sitter här. Det är därför vi aldrig kommer bli arbetslösa heller. Det här är någonting som hela tiden utvecklas. Det kommer nya attackmetoder. Leverantörerna hittar nya sätt att skydda sig. Och så börjar man om från början igen.
Ja. Jag kommer fram till att jag ska starta ett nytt företag som heter ABC Security, så jag får sitta först.
Ja, nu sitter du sist, du är från Symantec och heter Per Hellqvist.
Tack, hej. Thomas då, han är rätt elak. Han slänger ur en fråga så här: kom till internetdagarna och så pratar de om hur man skyddar sig mot det riktade hotet, och det låter jättelätt. Och sen tänker man efter då, så inser man hur elak den här människan är egentligen. Det finns så många djup i den här frågan så att man vet inte var man ska börja. Men som det har sagts tidigare, så det går helt enkelt inte att skydda sig mot ett riktat hot när någon verkligen vill in hos dig. Det handlar helt enkelt om vilken fiende man har emot sig och vilken plånbok den personen har. Det har nämnts lite grann, allt från sprattlande 14-åringar upp till VS-organisationer, men allting handlar om vem du är, vad du har för information och vem det är som vill ha det av dig. Idag finns det dessutom då ytterligare element som ger sig in i den här branschen där man vill åt din dator. Tittar man statistiskt sett så är 86% av alla attacker, om man kallar för det, som riktar sig mot hemanvändare. Helt enkelt för att man vill ta över datorn och använda den för att skicka spam, för att skicka phishing-attacker eller för att ha som språngbräda i överbelastningsattacker eller vidare attacker som inte kan spåras tillbaka. Och många hemmavändare tycker att det gör ingenting om jag får in ett virus, för jag har ingenting på min dator. Men det är själva datorn man vill ha. Och sen får resten av världen då stå där med stora paraplyet på sig och försöka värja sig mot alla attacker som kommer. Men för att komma tillbaka till hur man själv skyddar sig mot riktade attacker på bästa sätt, så har det mesta redan nämnts här. Det bästa är att vara ödmjuk om sin egen säkerhetslösning och inte invagga sig själv i en falsk känsla av säkerhet. Man kan titta hur mycket man vill på fakturan från säkerhetsbolaget och se att här lägger vi mycket pengar på säkerhet, det känns ju bra. Men hur kontrollerar man det? Och som Vesa sa, hur vet man när någonting fallerar? Vad gör vi då? Att inte veta vilken information man har som är viktig och skyddsvärd, det är ju ett straffskott. Alltså. Det är ett jätteproblem på företagen idag med informationsläckage och informationsspill, där saker och ting bara flyter omkring. Förr i världen när man hade ett hemligt möte kunde man skriva ut saker på papper och dela ut till de som var med på mötet. Sen efter mötet samlar man in papper. Idag skickar man ut ett PM via e-post innan mötet med stafflingar och saker vi ska diskutera. Och sen är det några rackare som har pushmail i fickan och sitter på en strand i Pattaya och får ner det på sin BlackBerry, om nu den tekniken funkar där. Och sen så blir man rånad på flygplatsen eller vad som helst och informationen är ute. Att veta vilken information som man har som är viktig och sen hålla koll på den är oerhört viktigt. Det kanske inte gör så mycket om någon ute i periferin får in någonting på sin dator, om man vet att man har andra tekniker för att täcka upp inåt. Det är som Djurgårdens slagdänga, nu vet jag inte om jag är med fiende med alla som inte Djurgårdar det här, men det är full fart framåt och håll tätt bakåt. Det är väl det som gäller. IT-säkerheten, jag brukar fråga när jag håller mina dragningar, varför vi har bromsar på bilarna. Och det bara folk tycker att nu har han rökt någonting. Men en del säger att det får kunna stanna. Men jag säger att vi har IT-säkerhet i våra system för att kunna köra riktigt snabbt. För om jag kör riktigt långsamt, då kan jag i princip sätta ner foten och stanna bilen till slut. Har jag bromsar så kan jag köra riktigt snabbt och ändå veta att jag kan stanna upp ifall det behövs. Så att IT-säkerheten ska man se som den där extra livlinan. Men det är också bara egentligen precis vad det är. Tänk dig säkerhetsanordningar i bilen. Du har ju luftkuddar och säkerhetsbälten och sånt där. Men om det smäller så kan du råka illa ut ändå. Trots alla säkerhetsanordningar och du köpt den största, starkaste bilen. Det gäller att vara ödmjuk i det man har och inse att det går faktiskt att komma runt. Och börja planera därifrån istället. Och vidta åtgärder så att säga. Var ödmjuk och inte invagga sig själv en falsk känsla av säkerhet. För att vill de komma in så kommer de in. Så då är det skadebegränsning som gäller.
Tackar. En kort sammanfattning då. Att från vänster är lösningarna var då att ha en tydlig policy, stoppa tidigt och ha en överblick, som Ulf sa. Och kan undersöka det här en ledningsfråga, att det är viktigt att ha processer på plats och att man har rätt nivå på alla datorer. Jag Acker hävdar att det är kört. Men att det bara komma igen då, att sådana lösningar med whitelist där man i förväg definierar upp vad som är tillåtet, en mer framtidssäker lösning är att försöka hitta alla hot efter att man redan slagit till någon annanstans och sätta upp dem på en blacklist. Vesa tycker att det viktigaste är att man har övervakning, att man upptäcker de hot som kommer. Robert tyckte att processer, att man känner igen de olika angriparna och att man förstår konsekvenserna och förstår hotbilden är viktigast. Microsoft, Björn Lindqvist, du säger att det viktigaste är att du börjar med att definiera det guldägget du har, det viktigaste. Det som inte får försvinna och att man prioriterar skydd på det som är viktigt. Och Per då, att man har funderat på det här med skadebegränsning redan från början. tänkte jag börja med att för första gången skicka ut frågan till publiken. Om det är någon som har någon bra fråga nu. Ja, äntligen tänkte jag väl. Allt annat hade varit otänkbart. Får presentera dig med namn då.
Karl-Arne Johannesson heter jag, och jag ser lite grann defensivt på era kommentarer vad gäller säkerheten. Jag ser att arkitekturen, den allmänna systemarkitekturen, är viktig i det här fallet. När det gäller till exempel ekonomisystem, så är ju väldigt många av de här standardsystemen vi har många användare, och med lite kreativitet så kan vi ur dem plocka ut rapporter som i princip är företagshemliga, att väldigt många användare kan göra sånt. Vi har väldigt många andra system som är i grunden allt för öppna för att fungera väl. Att sen lägga på ett skyddslager där ser jag som defensivt. Vi måste in tidigare med säkerhetsfrågorna.
Komma in tidigare med säkerhetsfrågorna alltså. Ska vi be svar från vänster nu istället. Vi börjar med Per Hellqvist.
Right. Visst, absolut. Men säkerhet måste designas in från grunden, från början. Det är jättesvårt att komma efteråt och lappa och laga. Det går inte att springa efter den här filen som skickas ut på internet med din hemliga information. Det bara går inte, jag är ledsen. Så att designa säkerheten från början så att man har en bra bas att stå på. Men det här är jättesvårt, för det finns jättemånga kreativa människor som designar system som funkar alldeles jättefint, och så får man ut fina grafer i olika färger så att cheferna blir glada. Och sen har man inte en susning om vilka som har tillgång dit eller egentligen vilken access man har gett vilken användare. Så att designfrågan är absolut viktigt. Men sen måste man komma ihåg fortfarande att vi pratar teknik. Och som jag varit inne på, teknik är en väldigt liten del. En av de viktigaste IT-säkerhetsanordningarna du kan ha på företaget är liksom en pappersförstörare. En som tuggar pappret på flera led. För alla bitar information man kan få ut ur ett system är ju en viktig del för den som vill komma in i det. Va? Läs åtalspunkten mot Kevin Mitnick och se hur mycket hack han gjorde egentligen. Det var ju telefonsamtal killen sysslar med, va? Och sen dumpster diving, man köper in gamla datorer och återskapar information och alltihop på det här. Så jag tycker fortfarande att vi pratar alldeles för mycket teknik när det finns så himla mycket annat som ställer till oreda. Att, som jag var inne på i öppningsanförandet, det här informationsspillet som du också är inne på lite grann i din fråga där. Att många människor kan komma åt information som kanske inte klassas, men när man kör en annan rapport så får man ut saker som man egentligen inte borde få till. Nu tappar min egen tråd där.
Du säger att vi pratar för mycket teknik, men det finns så mycket annat som ställer till elände.
Ja, precis. Det är de ofta små bitarna som ger den större bilden för elakingen. Och när informationsbildet är så stort att man egentligen trubbar av sig själv, det är den här slippery slope som man pratar om, att man vänjer sig vid att hantera information på ett slarvigt sätt. Det gör att till slut så har man ingen koll själv. Och där kan du ju köpa vilken produkt du vill, och det kommer inte att skydda dig mot alls. Så att, ja. Det finns så mycket att göra som inte har med produkter och sånt där att göra alls, utan det är systemdesign och vaksam personal och sånt där som är väldigt viktigt.
Okej, okay. Magnus Lindqvist, Microsoft.
Ja, jag håller definitivt med om att säkerhet är någonting som måste byggas in i produkterna från början, och Microsoft insåg ju det här 2002 när vi startade vårt initiativ Trustworthy Computing. Och det är en timmes dragning att bara gå igenom alla de åtgärder som vårt företag har tagit sedan dess. Att prioritera säkerhet i hela utvecklingsprocessen. Från när det första gången blir en idé i en produkt, att sättas ner vid ett bord, massa whiteboards, och göra det vi kallar hotmodellering. Hur kan man attackera den här produkten? Sen har vi skickat våra utvecklare på utbildning, och det är någonting då som sker fortlöpande. Och till sist, när väl produkten finns ute hos våra kunder, ja, då gäller det att ha en process runt det här, för att inget datasystem där ute är perfekt. Ifall du ger mig den perfekta människan, då ska jag ge dig det perfekta datasystemet. Det människan gör, det kan man också skruva tillbaka. Och det är hela den här processen som då ligger till grund för datasäkerhet. Men i slutändan, som alla kommer säga här, som vi har sagt innan,
processen ifall man inte ger de personerna som hanterar den ekonomiska delen i företaget den utbildningen och säger det att det här är känslig data. Du kanske inte borde ta och ladda ner det här i ett Excel-ark, ta med det hem och låta dina döttrar och söner sitta och surfa på min laptop, utan det här stannar här på företaget. Och sen så finns det naturligtvis en myriad med tekniska metoder som man kan slänga på för att försvåra det här. Men det som kommer fallera först nästan garanterat är processen.
Okej, Robert?
Det är ett bra exempel som tar upp det här just med ekonomisystem. För att om vi tar det och tittar på ett företag eller en organisation av någon storlek, så ser vi genast att vi pratar om ett problemkomplex. Det vill säga att Magnus och deras företags ansatt att göra någonting riktigt seriöst, satsa säkert på att fixa någonting på säkerhetssidan, bygga in så här från början. De är en liten kugg i det här stora hjulet. Du kanske har ett ekonomisystem från IFS eller SAP eller Hogia eller vad som helst. Du kanske har en integrationslösning som sitter att skicka data till och från det här ekonomisystemet till andra backend-system för att du har någon outsourcing av de som trycker dina fakturor till dina stora mängder kunder. Du kanske har något annat företag som sitter och läser in kundfakturor och så vidare. Så att du har ett helt systemlandskap med många komponenter och dina rapporter som du sedan skapar här, PDF-filer som du visar med en annan tredjepartprodukt. Så att vi har ju helt plötsligt en ganska komplex bild. Det är ganska många saker som kan vara sårbara. Och just det här du säger med ekonomisystem. Jag har ju på brottats ganska mycket med folk där om just den biten. Ta ett sånt system som SAP. Vad är det folk köper egentligen? De köper det, ja, de kallar för ABAP och de har en massa egna saker. Men i princip så köper någon en C-kompilator, ett bibliotek, och sen så köper man oändligt mycket konsulttimmar från SAP som bygger ihop någonting, skräddas ut till dig. Det är ju liksom världens bästa bedrägeri. Finanschefen har med ena örat att de säljer dig ett standardsystem så du slipper köpa något sånt där hemmasnickrat. Men med andra örat så sitter man och säger att vi anpassar vårt system till dina processer. Du behöver inte lära dina människor att jobba enligt menyerna i ett korkat program. Och man lägger inte ihop det man har med ena örat med det man har med andra örat. Men effekten blir ju faktiskt att du får ett skräddarsytt system som har massa specialare som ändå sen i slutändan inte funkar enligt dina processer. Och du får det problemet med att ett jäkligt komplext system, de har oändligt mycket säkerhetsfunktioner i ett sånt här system som SAP eller IFS eller någonting så här större enterprise ekonomisystem. Men hur många kan då se till att RBAC är ett annat sånt här fint ord som vi gärna skulle vilja slänga ut oss. Men lev RBAC då. Se till att få in det här i ditt ekonomisystem. Det är inte enkelt att se till att en handläggare som sitter och jobbar med inskanning i fakturor bara kan göra det. Då kommer man till situationen, okej, du har en helpdesk någonstans, kundhelpdesk, som helt plötsligt slår tvärt överallt. De ska kunna göra allting. Allting från att zappa en faktura till att lägga upp en ny kund till att kolla någon speciell typ av uppgift. De har ju plötsligt högsta behörigheter. Och då faller ju allting. Vilka sitter i helpdesken? Ja, det är de här korttidsanställda som är på gång antingen in i företaget eller bara på väg förbi för att de är studenter som ska tjäna lite extra. Då hjälper vi inte det att vi är jätteelaka mot de andra och sitter och säger att du får bara trycka på knappen X här och få ut en print ut av den här typen. Så att just det här att det är ett systemlandskap och man har en mycket, mycket större komplexitet. Alltså komplexitet är ju säkerhetens fiende nummer ett, kan man nästan säga. Och ekonomisystemet är ett bra exempel på när saker och ting börjar på det här slutande planet neråt. Det är få system, oavsett om du snackar de här bjässarna som Agresso eller SAP eller någonting, eller om du snackar om Hogia eller Beladmin eller något sånt här litet system som är mer eller mindre enanvändare. Vem säger att man behöver angripa dem där även om du kör RBAC där inne? För du har ett Oracle under och du kanske kör ett Unix-system eller ett Windows-system under. Man snor backup-taperna därifrån så har man ju ändå liksom alltihopa. Så du behöver inte hitta något magiskt exploit där. Eller du ringer, precis som Pelle och de andra var inne på, att social engineering funkar alltid om du är tillräckligt len i käften, helt enkelt.
Och RBAC är
role-based access control. Alltså rollbaserad säkerhet är ju också sån där fint buzzword som vi gärna slänger oss med.
Mm. Vesa Virta, har du några kommentarer till?
Inte ytterligare kommentarer i det här.
Okej. Okay. Jack?
Ja, jag skulle vilja tillföra, jag skrev åt det här komma tidigare. Jag tror att man måste förbereda alla på företaget, ledning, säkerhetsfunktioner, IT-funktioner, på att som vi konstaterade i förra frågesvängen, att det finns inga perfekta skydd. Det är väldigt fascinerande. Jag tror det är första gången som jag hör en sån här paneldebatt att fokus inte ligger på det här att nu ska vi satsa allt på att förhindra det hela. Traditionell IT-säkerhet handlar ju just om det här att man måste förebygga. Jag tror att vi har börjat nå en insikt om att vi kanske inte lyckas så bra alla gånger med det. Om man misslyckas med sitt förebyggande så måste man ha upptäckande åtgärder så att man kan åtminstone veta om att nu har det gått åt pepparn. Och i sista hand så är det då återställande skydd. Att man kan hämta sig från en attack, att man har backuper, man har reservmaskiner. Och frågan är om inte det är ett av svaren, att det finns en mental bild att kastar vi bara in tillräckligt mycket pengar och personal och gör allting rätt och läser rätt handböcker, då kommer vi definitivt att lyckas. Min tolkning av det här med att man kommer igång tidigare, det är att det måste finnas en insikt att de förebyggande skydden inte alltid kommer att fungera. Ni har väl alla varit med om det här. Man har misslyckats och sen börjar den här valsen av att leta syndabockar och köpa mer produkter. Och sen efter 2 månader har alla lugnat ner sig och glömt bort det hela. Men det är bara att komma till insikt om att vi kan inte hålla på så här längre.
Okej. Håkan Åre, Cisco.
Ja, snabbt bara. Vad du nämnde här var ju inte bara att man ska bygga en säkerhet från början, utan du tog också upp en annan sak, nämligen att dålig säkerhet i applikationsnivån kan vara väldigt svår att korrigera lägre ner i OSI-modellen, i nätverket eller i antivirusprodukter eller liknande. Så jag tror man måste lägga mera krut på just applikationerna också. För att det går nästan bara att fixa säkerhetshål i applikationerna på applikationssidan. Ett exempel på en applikation som ibland är dåligt konfigurerad och underhållen, som faktiskt inte går över IP, om jag får nämna den, det är vanliga voicemail och telefoni. Och nu pratar jag inte om IP-telefoni, utan vanliga voicemail-system, traditionella klassiska, där man kan gå in och ringa in för att lyssna av sina voicemail, ange en 4 eller 6-siffrig kod som ofta är frugans födelsedag eller bröllopsdagen eller något annat man vill komma ihåg. Man ringer in och provar då för olika personer, och felaktiga försök loggas inte. Om de gör det så är det väldigt få som läser just de här loggarna, för det har ingenting med IP-arkitekturen att göra. Det är ett exempel på en annan applikation som där vi kan ha väldigt, väldigt dålig säkerhet idag då, som inte har med IP att göra.
Ja, Ulf Sörje, säger jag.
När det gäller ekonomisystem, så vi först tittar på användarna, ekonomichefer och andra, så har de idag en stor medvetenhet om hur de hanterar information. Vad som är känsligt, vad jag lägger var, hur jag slänger saker. Tittar vi sen på applikationer som till exempel SAP, R3 och andra system, så har de idag bra stöd för att kunna delegera olika arbetsuppgifter till olika personer. Spårbarhet när det gäller om helpdesk till exempel har hjälpt till att göra vissa saker. Man kan se det väldigt, väldigt tydligt i de här systemen. Starka autentiseringar, krypterade linjer och så vidare in mot system. Så att på den sidan är det rätt bra, skulle jag vilja säga, med de systemen. Däremot, det som saknas om man tittar på ekonomidelarna, så är det SLA-krav gentemot driftsidan, de som driftar den här delen. Till exempel konsulter som är inne och utvecklar i applikationerna kan koppla upp sig via modem långt ifrån, gå in, vara inne och jobba med ganska skarpt affärsdata, komma åt det. Vi har den egna driftspersonalen, vi pratade förut om backup-hantering och liknande. Var någonstans i SLA:et mot driftsavdelningen står det hur det här backup-bandet får hanteras? Måste man vara 2 personer inne samtidigt när man hanterar det här? På den sidan, jag har sett om man tittar på databaser, i det här fallet var det inte ekonomi, det var journalinformation, där man utan misstag skickade en skarp databas ut till ett konsultföretag istället för den andra. Där, och jag har pratat med många på driften som ansvarar för de delarna just på driftsidan, och de som håller i driften saknar krav som är ställda ordentligt, och därmed kan de inte göra sitt jobb, men de är medvetna om det.
Okej. Känner du att du har svar på frågan? Okej. Då har jag en fråga till panelen, och det är både Vesa och jag har varit inne på att en av de viktigaste sakerna är att man upptäcker när någonting går fel. Oavsett om det är en städare som kommer in med en donger eller om det är något rotskit som letar sig in någonstans, så det viktigaste är att man upptäcker det först. Annars är man inte ens punkt två. Då är frågan, hur ska vi göra för att bäst upptäcka de här hoten när de kommer in då? Då börjar vi från er sida från höger igen då, med Ulf Södergren på CA.
Det är svårt det här med att upptäcka hoten som kommer in. För att om man tittar på rootkit, om man tittar på, om vi tar, det här kallas det lite grann för spyware, eller den gamla definitionen på spyware är ju mer tracking software som håller reda på vad jag gör. Nu har man ifrån Anti-Spyware Coalition, som är samarbete med ett antal de största aktörerna på marknaden, 40-tal, utökat den här definitionen till att förutom det traditionella bara spåra, så handlar det också om allting som är sånt som jag inte vill ha som på olika sätt på min maskin. Och det här med att upptäcka vad som är skadligt eller inte, det är att det här döljer sig hela tiden i annan programvara mer och mer. Så att någonting som jag tycker är väldigt bra, och sen så har jag till exempel ett användaravtal där jag säger på, ja, jag accepterar det här, och samtidigt laddar den programvaran ner andra saker. Och då är det inte så lätt heller för oss som leverantörer att kunna säga det här är svart eller vitt, det här är ett fientligt program, det här är ett bra program. För att det är en gråzon emellan. Vad som är bra för mig eller vad som är dåligt. Ibland är det bra, ibland är det dåligt. Och det gör att man från produktsidan har svårare att kunna hjälpa till. Det som är till exempel riktlinjer som kommer fram nu runt det här, om man tittar på de som är lite mer seriösa. Där vill man lyfta ut ifrån de här användaravtalen, ULA-avtalen som man skriver på. Så att man tilläggsprogram och sånt som laddas ner automatiskt samtidigt, att de separeras så man verkligen ser vad är det för någonting som jag accepterar, vad jag skriver på för någonting, godkänner. Och det är en viktig del för att hjälpa användaren att ta de här besluten.
Okej. Okay. Håkan?
Jag tror att det här är just att upptäcka tycker jag är de kanske mest spännande områdena just idag, där det händer ganska mycket. Det kommer nya expertsystem som försöker korrelera olika loggar. Till exempel, säg att vi har en trojaniserad PC inne på företaget. Och den här kan ha ett jättebra rootkit och så att det är väldigt svårt att upptäcka just vad som händer på just den här PC:n. Men den kommer ju förmodligen försöka göra andra saker. Som att försöka logga in på databaser. Kanske göra portskanningar och annat. Så vad det då gäller är att kunna ta så mycket data som möjligt. Det kan vara allt från operativsystemsloggar till interna brandvägsloggar till netflow-data från routrar. Och korrelera det här datat på ett intelligent sätt så att vi verkligen kan upptäcka det konstiga beteendet från den här trojaniserade PC:n.
Okej. Vesa, hur ska man upptäcka de här hoten? Nej. Jag heter du. Sorry.
Okej. Jag tog det inte personligt. Nu ska jag bli så här riktigt superteknisk igen. Och likaså är det en form av mental bild. Alla vet ju att internet är farligt. Det är därför det är så härligt bland annat också. Men hur många tänker på att vår interna miljö är farlig? Knappt någon skulle jag vilja säga. Ett riktigt supertekniskt råd så här rakt av. Stäng varenda port i brandvägen ut. Så liksom, ja, port 80 för HTTP. HTTPS kanske man ska öppet. SMTP. Okej då. Men när det kommer dispensansökningar, då ska de skickas till styrelseordföranden för företaget, för att de sammanträder bara 4 gånger om året. Och det har en väldigt bra inverkan på dispensansökningar. Sen alldeles nyss så dömde jag ut svartlistor ur det perspektivet. Nu tänker jag säga att det här med svartlistor, det är faktiskt jättebra. När det handlar om URL:er som helt klart är farliga, som härbärgerar fientlig kod. Vi kan inte lyckas med allting, men om man studerar vissa rapporter, det finns någonting som heter SANS Institute Internet Storm Center. De säger att ja, det finns kanske 200 internetsajter som uppsåtligt sprider skadlig kod. Jag vet inte hur gammal den siffran är, om det är någon som kan kommentera den. Förmodligen har den ökat sen sist. Men man kommer en bit på väg genom att blockera de kända sajterna. Man når inte 100% där heller. Men... Och det som är på gång mer, också riktigt så här supertekniskt, är att man analyserar sina utgående dataströmmar och försöker hitta det som inte ska ut. Det finns konfigurerbara programvaror där man kan söka på teckensträngar, att företagshemligheter inte skickas ut. Det kan vara intressanta produkter när man sysslar med sånt som är hemligt.
Då är det Visa Virta.
Ja. Hur ska vi då upptäcka om det har skett ett intrång till exempel? Det finns en del tekniska faciliteter som man kan dra nytta av med intrångsdetekteringssystem och liknande. Men de räcker inte hela vägen. Det som jag tycker är viktigt är att man känner sina egna system. Man vet hur de bör bete sig. Man vet hur nätverkstrafiken bör se ut. Hur loggarna bör se ut. Vilka processer som bör vara igång på maskinerna. Och hur får man reda på det då? Ja, inte på något annat sätt än genom hårt arbete. Eller i alla fall tidskrävande arbete. Jag tycker att en systemadministratör eller nätverksadministratör bör ägna i alla fall en timme om dagen åt att titta på nätverkstrafik och försöka förstå vad som händer. Titta vilka processer som är igång på server- och klientmaskiner som finns i organisationen. Och titta, faktiskt läsa de loggar som genereras. Och se, så man får en känsla för hur normalbilden ser ut. För har man inte den känslan så kan man inte hitta några avvikande beteenden eller avvikande mönster.
Okej, Robert?
Ja, det var ju spännande. Nu var det du som snodde min punkt där också. Så man mår ju dåligt att sitta sist här. Men nej, men bara för att spinna vidare på det som just Vesa sa. Alltså, att veta sitt normalläge. Att baselining ibland som du pratas om. Det är väl det jag skulle påstå, att ingen organisation av lite storlek har koll på det. Man har snuttvisa koll. Man kanske plockar ut loggar ur sin proxy eller sin brandvägg eller sitt antivirus och sånt där, gör fina grafer och kör upp till sin CIO eller någonting. Men hur många egentligen vet hur det ser ut? Exakt hur många maskiner som sitter på nätet? Så att inte den här riktade hotet innebär att någon har anslutit till dator någonstans i mitt nät med 50 000 noder. Att vi kör något program någonstans som är olämpligt. För det där är ju någonting som börjar komma nu. Det börjar komma en del kommersiella verktyg och jag vet en del större företag som försökte göra någonting. Någon som var lite pionjär på det där, det var ju Sun med sitt autohack till exempel, som de tog fram för 10-tal år sedan. För att ha ett inventeringssystem med säkerhetsfokus. Så att man verkligen börjar kunna få en upptäckt. Så här ser det ut, så här är vår nätverkstopologi. De här grejerna kör vi på våra system. Och sen så kan man ju ta det där ett och två och tre steg längre, till exempel med expertsystem och annat. Men att ha någon typ av baselining för att veta vilka trafikmönster på nätet eller att veta hur saker och ting används, det är ju en extremt bra början. Problemet är att det inte stannar med där. Vi pratar ju om det här med upptäckt. Vi kan ju göra vissa saker, och eftersom vi vill komma med bra tips. Ett bra tips till exempel, de här honungsfällorna eller honungpart som jag har pratat om förut en del. Och folk säger att ja, vad är det för någon användning av dem? Man stoppar dem utanför internet och så kan man få jättefina liksom, listor som man kan gå upp till sin chef och äska mer pengar för säkerhet. Det är ju en intressant sak att jag använder dem till. Men att använda dem internt som olika typer av försåtsmineringar. Man sätter upp en gammal avdankad maskin, stoppar in någon av de här programvarorna på eller köper någon programvara eller hur man nu gör. Och har dem som försåtsmineringar. eller att göra egna sådana här små säkerhetstester. De gånger bland annat när jag har varit med och fångat folk, när jag själv har jobbat som drifttekniker eller systemadministratör, då har det varit sådana saker som att våra egna såna övervakningssystem har på något sätt varnat. Att det här interfacet är i promiscuous mode, det vill säga att någon har öppnat det för allmän lyssnande på trafik eller någonting. Och det här var ju små extra program som vi hade stoppat till som inte var mer ordinarie. Har man en bra typ av verktygslåda med mängder av så här små indikatorer, så kan man få den här förvarningen. Problemet är ju snarare att hur ska vi kunna särskilja bruset från det som är riktigt information? Det här är så här klassiska underrättelsefrågor. Hur ska vi liksom se till att inte skrika vargen kommer, vargen kommer, vargen kommer hela tiden? Eller att våra system skriker det. Och att vi i sin tur går upp och säger att vi måste gå upp i beredskap eller vi måste stänga brandväggen och göra det här nya sättet och få styrelseordföranden att godkänna alla trafik ut på internet. Vi kommer ju snabbt åka ut ifall vi inte har ett balanserat system. Så förvarning är bra, detektering är nödvändighet, men vi måste verkligen hitta en balanserad och vettig nivå att ha det här på. Och sen så är det ju steget efter att vi väl har fått att larmklockan har gått. Vi måste ju ha en beredskap att ta hand om det här. Vi måste ha en incidenthanteringsorganisation och vi måste ha någon slags forensisk analysmöjligheter, antingen via avtal med tredje parter eller ha kunnandet internt. För det hjälper ju ingenting att vi står med ett konstaterat, jaha, våra skydd hjälpte inte. Nu verkar det som om någon är inne och härjar eller någon har försvunnit med guldägget eller kronjuvelerna. Vad gör vi nu? Vi måste ha den här extra biten efter för att kunna gå lite djupare i den här analysen. För att verkligen kunna förstå att det som vi tror har hänt är verkligen det som har hänt. För det är ju nästa steg i det här. Förutom bruset och de riktiga larmen. Att kunna tolka larmen och att verkligen veta och kunna sätta det här i ett samband, en kontext. Så att vi inte drar iväg i någon riktning och tror att vi ska lösa ett problem som faktiskt är ett icke-problem. Eller att vi kanske ger bort att vi har kommit på att de här människorna gör någonting i våra system. Eller det här viruset ställer till med någonting. Vi måste ju kunna hantera det här på ett vettigt sätt så att vi inte röjer att vi håller på att göra en slags internutredning eller att vi håller på att göra en större undersökning av det här.
Ja, det var Magnus Lindqvist igen.
Ja. Ja, nyckeln till framgång som de flesta vet här är ju delegering, och jag brukar försöka engagera alla på företaget i det här säkerhetstänket. Bland annat så om man hittar en olåst dator på jobbet så brukar jag säga det. Varför mejlar du inte alla i teamet och säger jag bjuder på glass? Det brukar bli väldigt mycket glassätande i början, men sen när man inte orkar äta mer glass eller folk är trötta på att köpa glass då börjar datorerna låsa sig efter varandra och säkerhetsmedvetandet ökar ganska drastiskt. Sen så tycker jag vi svenskar är lite konflikträdda. Jag har själv haft folk som försöker följa efter mig i dörren genom jobbet, och jag brukar naturligtvis vända mig om och fråga då vem du är och vad din bricka är och såna här saker då. Och vad vill jag säga med det här då? Jo, få upp medvetenheten. När en vanlig användare klickar på någonting eller försöker använda sina system och det inte funkar, ja, vad gör man då? Startar man om datorn och kollar igen, eller försöker man tala om det här för någon att det här ser väldigt konstigt ut? Ta hjälp av dem runt omkring, få de vanliga användarna att hjälpa till med det här och upptäcka de här sakerna som då kanske är konstiga i nätverket. När beter sig dina system inte som de har gjort tidigare? Sen tidigare, som jag har sagt här, med baselines och loggar och allting. Jag pratade med en IT-chef som för några år sedan så sa till mig så här, som en dator blir trojaniserad och sådär. Ja, det är ju tråkigt och ja, jag tror att det kommer hända sådär. Vad som håller mig vaken på natten är den personen som smyger in i min databas och byter en etta till en tvåa. Och sen smyger ut igen. Det gör mig riktigt, riktigt orolig. Och då är det ju motmedlet mot det naturligtvis är ju att ha de här loggarna påslagna, har de olika hjälpmedel man behöver för att kunna titta loggarna. Men som sagt, det är väldigt, väldigt viktigt att kunna se vad är det som har hänt i mina system. Och ja, inte helt enkelt bli blasé för det här. Titta på loggarna varje dag. Ja, det här är ju kul. Det här ser ut som du har gjort tidigare. Nu går jag och gör någonting annat. Utan försök hitta nya sätt, nya metoder hela tiden. Det är som sagt en väldigt, väldigt lång katt och råtta lek där.
Okej, Per Hellqvist.
Ja, att ha ett känt säkert läge är oerhört viktigt. Att veta om, som vi har varit inne på, hur systemen fungerar i normalfallet och sen därifrån bygga på någon slags anomalisökning och leta upp saker som inte ser ut som det brukar göra. Och som vi har varit inne på lite grann också, att skapa medvetenhet och rapportvillighet i organisationen. Att man talar om när någonting är konstigt. Och några av dem som har riktigt bra koll, det är ju support och helpdesk. De får ju jättemånga frågor om konstiga ikoner som dyker upp och märkligheter som försiggår i datorerna. Och att försöka fånga upp det där och få en rapportväg tillbaka är en väldigt bra sätt att se när någonting inte funkar. Man kanske kommer till jobbet någon dag och voicemailen är tömd redan. Och det kan ju bero på en teknisk problem, men det kan också bero på någonting annat, att man har varit inne och lyssnat. Men tänker man på hur informationen kommer i fel händer, så är det ju nästan oftast att någon har sumpat en dator. Eller att någon har lämnat datorn i bilen för att man skulle bara in och hämta barnet på dagis. Eller man skulle bara in och lämna hotellnyckeln för man har glömt att checka ut från rummet eller någonting. Det finns här i Stockholm ligor som sitter utanför konferenshotellen och ligger i skogsbrynet och väntar på att en person i iklädd kostym och slips utan väska springer in på hotellet. Det tar dem 3 sekunder och rusar ner för kullen, krossar fönstret, tar väskan och springer vidare. Sen exporteras de här datorerna till öststaterna i ett väl utarbetat system. Och det är oerhört svårt att gardera sig mot det om man lämnar väskan i bilen. Ett sätt kan vara till exempel att ta ordentliga backupper och se till att den sidan fungerar. Inte nog med att du snabbt kommer igång och kan jobba igen, vilket är en kostnadsbesparing att se till att man kan jobba. Du vet också med största sannolikhet vilken information som nu är ute. Allt som fanns på datorn med andra ord. Och då kan du vidta åtgärder för det. Jag skulle egentligen vilja att jag berättar om det här systemet som du har med olikfärgade papper. För den passar bra in här. Kom ihåg vilken. Kan du berätta om i Uppsala. Men att ta backupper och se till att backupperna fungerar. För att då vet du dels att du kan komma igång snabbt och jobba. Och du vet vilken information som är ute. Det var väl ungefär det, tror jag.
Okej, okay. Så backup är bra mot intrång? Okej, okay. Okay, så att om vi sammanfattar det ändå. Men, ja, jag tänkte sammanfatta innan det kommer kommentaren bara. Jag har inte glömt det än så länge. Så ska jag ta om frågan här också. Sammanfattning om frågan om man upptäcker intrång var då att först är det krångligt, säger Ulf, att avgöra vad som är ett hot, vad som är ett intrång. Håkan säger att det är bra att titta på expertsystem för att korrelera loggar. Jag tycker att man ska stänga alla portar utom 3 som ska styrelsen få drifta om man ska öppna den 4:e. Kanske en dum idé. Men alltså också att det är bra att svartlista URL:er. Jag tycker att det viktiga är att man ska känna sitt system och se avvikelserna. Robert sa först här då att upprätta en så kallad baseline. Att veta vad som är normalt. Och att kanske fundera på sådana här honeypots som sitter som avlyssnare och skenmål. Och minus att delegera. Men med glasstipset ska jag nog fundera på IDG. Alltså, jag brukar alltid släcka på kvällen när jag går därifrån. Det tror jag kan bli ganska bra intäktskälla till lunch. Och Per Hellqvist då att använda helpdesken och all information de får. Så en kommentar först från Robert Malmgren.
Avliva här. När vi ändå inne pratar om just övervakning och monitorering och baselining och sånt där. Standardmyterna som man får fightas med när man ut och pratar med folk, det är att vi kan inte logga så mycket för det tar ju så mycket disk. Eller att slår vi på loggningen i det här ekonomisystemet så kommer vi tappa prestanda. Det är till och med så att flera av våra leverantörer skriver liksom att vi rekommenderar att ni inte har det här på. Så om man klämmer dem på pulsen så inser man att det är en så här stoppa inte motorsågskedjan med handen varning som de har skrivit i sina liksom, friskrivelser som de har i sina manualer. När man pratar med deras tekniska helpdesk och säger nej, vi har bara skrivit så, men testa, det är inga problem. Alltså de här typen av argument som vi möter från IT-arkitekter eller IT-chefer eller på annat sätt ansvariga, det är ju bara skitsnack. Alltså, vad kostar fuldisk som man köper från en warehouse i dagsläget som folk stoppar sina oändliga mängder av nedladdat skit på? Det kostar ingenting och 50. 300 gig kostar 1500 spänn. Och istället för att vi köper fuldisk och vi köper findisk, om vi kallar det för det istället, SAN eller NAS-diskar som sitter i någon slags dyra storage-system, Det är fortfarande inga pengar om vi ska bygga en centraliserad logglösning. Den saken vill jag slå ett hårt slag för. Att ta inte den idiotiska diskussionen med folk, utan finns det ett behov av att vi ska ha övervakning, då ska man göra det. Köp större dator ifall det verkligen skulle vara ett prestandaproblem. Men oftast kanske vi pratar om någon enstaka procents prestandapåverkan för att slå på loggning. Men se till att hitta en balanserad nivå på loggningen då. Ni behöver kanske inte logga precis allting ner på systemanropsnivå, sådana här audit. Men se till att hitta någon lämplig sak. Så att nät, disk, prestanda i datorerna, det kostar ingenting idag. Så det är ett icke-argument när de säger att nej, vi kan inte göra det här med övervakning eller loggning. Ta inte den motgången, utan det är bara så att nej, det här behövs, vi måste kunna ha det där. Och inte minst för det när vi pratar om riktade hot eller andra typer av problem som vi inte har något annat sätt att detektera, att våra skyddsmekanismer har fallerat och vi måste hitta någon slags normalläge. Så det här är definitivt en myt som måste avlivas ganska fort.
Då hade Per Hellqvist en kommentar.
Det är jättebra. Alltså, ju mer man loggar, desto bättre är det. För då får du en bättre överblick över det som är. Så att ju mer loggar du har, desto bättre är det på sätt och vis. Men det är också jätteviktigt att ha personalen som tittar på det. Problemet med internet idag, det är ju som sagt att du kan inte springa efter den här filen som skickas iväg nu. Och du har inte personal dygnet runt som tittar på loggarna och tittar på systemen i de flesta organisationer. De riktigt stora har ju en avdelning för det här. Men små och mellanstora företag, de har inte möjlighet att ha någon person på heltid som sitter och övervakar systemen och kollar loggar och sånt där. Utan det blir ju ofta att man kanske tar en släng, en koll på morgonen och ser vad som har hänt. Så att vi kan ju tänka oss hur många fina system som möjligt och hur mycket loggning och sånt där. Men har man inte personalen motiverad och på plats så? Räknar man snabbt vad skulle krävas för att ha en person på heltid som kör loggövervakning eller systemövervakning, så kommer man snabbt fram till att ungefär 10 personer som måste finnas och vara utbildade och på alerten. För folk envisas med att vara sjuka, ha semester, pappaledigt och det är helger och konstigheter. Så att, jag menar, den biten måste man också tänka på, hur man ska ta hand om all informationen som kommer i loggarna. Och sen, det är lite grann som när man gjorde lumpen, jag jobbar mycket med hundarna där. Och de står ju och så tittar de på den här grinden och ingenting händer. Och sen så kommer chefen in på morgonen och så får de vifta på svansen och så sätter de sig igen. Men de taggas ju av till slut. Alltså då går man ut och busar upp hunden, man smyger på dem. Så att gör sånt i systemen också. Varför hålla de här killarna och tjejerna som kollar loggar lite på alerten? Gör något bus i systemet och se vad som händer. Släng ut något konstigt på någon dator och se om det är någon som reagerar. Ja, prova. På pappret kanske ser jättebra ut, men personen som sitter där bakfull, nyskild, är allmänt uttråkad. Det spelar ingen roll vad du har.
Då har du reserverat någonting jag ville säga också.
Ja, för att spinna vidare på det som Pelle sa här. Test är alldeles ypperligt. En alldeles ypperlig metod för att titta om de som läser loggarna reagerar. Det är som man kan använda penetrationstest för att se om incidenthanteringsrutinerna i organisationen fungerar. Men det jag egentligen vill säga, det var det här med loggar. Jag har tidigare hävdat att man måste läsa loggarna för att de ska göra nytta. Och det var innan jag hamnade på att göra en utredning av ett intrång där de inte hade några som helst loggar, eftersom det ändå inte var någon som läste dem. Och att hitta en nål i en höstack, det kan vara svårt. Och det är jättesvårt om man inte ens har en höstack. Så det är bättre att logga mer än vad man vet med sig att man kommer läsa, och sen bara rotera ut, radera loggarna. Allt eftersom de inte får plats på disk längre. Men som man hela tiden har senaste veckan eller senaste månaden eller senaste dagen. Allt beroende på hur mycket loggar som genereras i systemen och hur mycket fuldisk eller findisk nu man har möjlighet att lägga på det här. Så logga gärna mer än vad man läser också.
Tackar. Då hade vi en fråga från publiken här. Jag får presentera dig.
Hallå? Ja, det var så. Kent Bergen, Sveriges Radio. Jag tänkte ställa frågan så här att ja, det är bra med alla de här loggarna och det är larmarna. Alltså, men när det händer då? Hur ska ni få ut det här då? Och hur gör ni då? Vi kan ta ett bra scenario som jag faktiskt varit med om. Vi säger nu att ert företag och er organisation får ett allvarligt problem. Så allvarligt så att er verksamhet drabbas. Och jag säger då klockan 23:00 på nyårsafton.
Hur ska ni få ut det här, informationen till de som behöver? Och hur ska systemet hantera det här för att få ut de larm och de funktioner och ni får in personalen?
Okej, ska vi börja från Per Hellqvist igen då? Längst ut.
Precis när jag behövde lite betänketid.
Du kan få det om du vill. Vi kan...
Nej, det är lugnt. Men återigen, det handlar om organisatoriska frågor. Att ha färdiga listor, ringlistor, sms-listor, grupper och såna här saker. Och motiverad personal så att man har telefonen på avslagen. Men de som har jouren får faktiskt ta champagnen efter de har gått av skiftet. Va? 23.00. Nej, jag vet det är nästa grej. Vi hanterar människor och människor uppför sig väldigt märkligt tyvärr. Det går inte att bota om dem och det går inte att uppgradera dem i alla flesta fall heller. Va? Men man kan göra ett försök. Va? Det kanske räcker, det kanske är gott nog. Men om tekniken fallerar så är det svårt. Va? Man kan ju skicka budbilar efter folk eller vad som helst ifall det är riktigt viktigt. Va? Nästa steg, om någonting händer vid ett annat tillfälle lite senare då, när folk kommer in på personalen, så finns det alla möjligheter att sätta upp till exempel papperslappar vid kaffeautomater, toaletter och hissar och sånt där, där folk passerar, där man kan göra dem uppmärksam på olika saker. Vissa har intranätsidor där man lägger upp information då på första sidan, så att det första man ser när man startar systemet är den viktiga informationen. Men jag menar, om det som du säger, folk är ute på fältet som man vill ha in, så är det ju oerhört svårt, va? Om tekniken fallerar så att säga. Men man kan i alla fall försöka göra ett så gott man kan.
Okej. Om jag tar och tweakar datumet lite till den 27 december. Det är nästan samma sak, eller hur? För att precis när jag började min nya tjänst på Microsoft, så ett par dagar senare, den 27 december, så fick vi en liknande situation där vi behövde kontakta alla i företaget worldwide. Och det är inte så himla lätt att få tag på folk vid det datumet, kan jag säga. Speciellt inte när man ligger på soffan och julskinkan på plats. Men som tur är då, så tur i oturen, så har vi en del erfarenhet av situationsmobilisering. Så vi har en process på vårt företag som vi kallar SSIRP. En lätt förkortning som står för Software Security Incident Response Process. Och det här är då en process som är worldwide. Där det alltid i varje land finns någon person som har en telefon som inte är speciellt långt borta från kontoret. Och den här telefonen kan ringa dygnet om när som helst, oavsett vad klockan är. Och det finns många roliga skrönor runt vad som har hänt när den här telefonen har ringt. Och det visar sig inte vara en incident när barn har flygit och kaffebordet har vält i jakten på den här telefonen. Då. Och det här är naturligtvis någonting också som man får testa och öva i sitt företag. Och vi har testat många gånger, kan jag säga, i det här. Ja, det i det här systemet så ingår ju flera olika sätt att kontakta folk, och inte naturligtvis bara i den här telefonen. Och det gäller ju att ha ett system där man har då en konstant monitorering, och sen så går man i så fall in i någonting som vi kallar alert mode, och se till att rätt personer, att man får tag på dem på ett snabbt och effektivt sätt. Sen så är frågan om då assess and stabilize, som vi kallar den tredje delen. Vad är det som har hänt? Varför? Vad kan vi göra åt det? Och till sist någon form av uppföljning. Vad gjorde vi? Varför? Var det rätt? Funkade det? Vad var det som inte funkade? För det är alltid saker som inte kommer fungera, oavsett hur många gånger man gör det. Och ja, det är en ytterligare en processfråga, skulle jag vilja säga.
Jag hänger på de två föregående talarna och pratar just om på lite mer abstrakt nivå. Men eftersom Kent också ställer en ganska abstrakt fråga och inte närmare säger vilken typ av organisation eller vad för något, vilket värde som man bör skydda eller vad det var som hade hänt, så kan man ju bara konstatera att beroende vad det är för någon organisation som det här är drabbat, så kan man säga att man har gjort ett grundfel 1A ifall man kanske inte har folk på plats som kan ta hand om det här. Utan det är tillbaka till organisation och processer och liknande. Det vill säga, har man ett sådant stort skyddsvärde, då kanske man måste ha folk som inte har någon slags bakjour och kan sitta och börja sippa på sin champagne någonstans. Utan kanske man måste ha folk på plats. Och det där måste man då ha klurat ut innan, givetvis. Och sen så just de här bitarna med vad man måste göra innan. Beroende på vad det är för någonting som har hänt, så måste du kanske aktivera din just incidenthantering, om det är någonting mindre allvarligt eller till och med katastrof kontinuitetsplanering om det är någonting extremt viktigt. Och då måste det finnas, är det av den typen av hot som, eller händelser som har inträffat, och är det den typen av organisation, ja, då får man nog se till att faktiskt ha redundanta kommunikationsmetoder. För att det är tillbaka till det här att förstå vad det är för någonting. Kanske inte detalj just att det är ett nytt virus av typen X eller någonting som kan drabba. Man måste ha mer kategoriserande tänkt och säga att händer de här allmänna sakerna, då måste vi på förhand ha gjort upp hur vi ska kunna ha, komma åt folk. Och då får vi se till att vi inte bara har folks mobilnummer, utan de ska ha alternativa kommunikationssätt, typ personsökare eller andra sätt att kunna nå folk. Men det är tillbaka till teknik. Men återigen, man måste ha den här förberedelsen på något vettig nivå. Och det är tillbaka, vad är det för någon typ av organisation som blir drabbad? Vad är det för någonting som har hänt? Och vad är effekterna av det här som har hänt?
Yes.
Ja, jag vill bara upprepa det jag sa i mitt öppningsanförande. Vi kan skydda våra system så gott vi kan, men det räcker inte. Vi måste kunna upptäcka när våra skydd fallerar. Och vi måste ha en funktion för hur vi hanterar de fallerande systemen. Vi måste helt enkelt kunna störta med stil. Och det är det det faller tillbaka på.
Jack?
Nu snodde Robban det mesta av vad jag skulle säga, men några grejer kan jag väl ändå förtydliga. Man kan kalla det här verksamhetskrav. Resten är ju ganska trivialt, upprätta sådana här incidentlarmlistor, utpeka personer, man kollar dem en gång i halvåret och alla de här rutinerna som man har i BCP annars. Men det största problemet är, det tror jag nog, att man har inte gjort klart för sig om det verkligen är viktigt. Vi har alla en sån här diffus känsla av att ja, vi vill göra ett bra jobb, och så känner vi oss skyldiga när någonting går åt peppan och ledningen kommer och skäller när någonting inte har frågat. Och då kan man ställa kontrollfrågan: har du någonsin talat om att det är viktigt? Hur viktigt är det? Vill man vara riktigt delaktig så frågar man: ja, vad får det kosta? Här ska vi liksom ställa upp och leverera superservice hela tiden, men det får inte kosta någonting. Prata till punkt med varann. Det kommer man väldigt långt med.
Håkan?
Ja, jag håller också med Robban till fullo här. Det är ledningens ansvar. Bestäm hur viktig är informationen. Upprätta ett IRT-team bestående av så många människor som behövs då. Och de måste då begränsa champagneintaget på en nyårsafton, tyvärr.
Ulf, blir det champagne för ditt också, eller?
Här finns det ju lite ramar och riktlinjer som man kan använda sig av. En sån är ITIL till exempel, där man kan titta igen processerna. Processer för kontinuitetshantering, incidenthantering, problemhantering och så vidare. Och går man efter dem så går man också igenom det här. Vad är viktigt? Vad får det kosta? Vad är konsekvenserna? Vem är ansvarig? Vem har rätt att dra ur internetlinan på en internetbank till exempel? Det är ju sällan den som sitter i helpdesken som har rätt att ta det beslutet. Men man går igenom alltihop sånt. Så att titta lite mer på ITIL.
Okej. Vi har en fråga från publiken här. Jag kan ta den. Det hörs ordentligt.
Jag tänkte utnyttja en så tekniskt kompetent panel och ställa en fråga som var uppe tidigt. Det här med vitlistor och signerade program och liknande. Nu kommer ju även Microsoft att erbjuda bra teknik för detta. Har vi då löst problemet med skadlig kod?
Jag ger frågan direkt till Microsoft för en gång. Ah. Frågan är din. Du får en svar på en gång.
Ja, jag tror faktiskt att det är bättre att alla andra svarar på den här frågan, för jag är lätt jävig.
Vem?
Ja,
de flesta
ja, jag kan, ju här. Alltså, whitelist, blacklist, tekniker, igen tillbaka till min metafor katt- och råttaleken. Det kommer komma nya hot. Det finns gamla hot som vi känner till väldigt väl, som vi vet hur vi ska skydda oss emot. Det handlar alltid om att vara kreativ och göra säkerheten enkel. Kan man göra det här kan man bygga in det så att våra slutkunder då, eller våra systemägare, inte behöver lägga ner hela sin dag på att konfigurera ett system eller ändra någonstans eller övervaka det, utan kan få tid över till annat och säkerheten ändå funkar. Ja, då har vi kommit väldigt, väldigt långt. Som vi har diskuterat innan, defense in depth, massa olika delar i företaget. Det är både processer, det är både tekniker, det är våra slutanvändare, det är ekonomisystemet. Alla måste vara med, som ett känt parti hade som slogan.
Så whitelist i Vista är alltså inte den slutgiltiga lösningen?
Det finns ingen silverkula för att lösa alla säkerhetsproblem, tyvärr.
Någon annan i panelen som vill kommentera det här?
Alltså, det är ju fråga om medel mot medel, som vi varit inne på och kallat det för lite olika saker hela tiden. Det är ju ett gigantiskt fall framåt åtminstone att vi får in den här typen av ytterligare tekniskt skydd. Det är ju inte ett steg bakåt. Men sen så kommer vi inse att i vissa organisationer är det helt omöjligt att införa sådana här saker på grund av diverse runt omkring bitar. Men jag skulle snarare vilja vända på steken och säga att okej, det är bra att vi har koll på vilket program som är tänkt att köra på våra system. Men de senaste trenderna har ju visat att det är ju inte programmen som vi ska vara rädda för. Det är ju informationen och vår data vi ska vara rädda för. När det finns bilder, ljudfiler, videoströmmar, dokument av olika slag som i sin tur innehåller någon koddel, antingen att det är något makro- eller skriptspråk som faktiskt är avsett att kunna köra där, men ännu värre, de här bitarna som faktiskt inte är tänkt att innehålla kod när våra program smäller på grund av någonting sånt. Så att hur väl signerat och hur väl godkänna de 5-10-50 program som vi är avsett att kunna köra på våra system, att de är fine. Men sen så, Microsoft har gjort en jätteansats och fixat där. Men vem säger att Oraclet eller Adobe eller någon annan av våra... För vi har ju en ganska komplex programportfölj med saker som vi kör. Att de har gjort samma ansats, så att de har en buffertöverskrivningshål eller att de har någon annan typ av... Okej, så har man gjort en ansats och löst alla buffertöverskrivningsproblemen. Då hittar någon på något annat sätt att gå runt det här medel och motmedel. Så att ha koll på datan och informationen, den tror jag är en akilleshäl här. Även fast vi får en betydligt bättre utgångsläge när vi fått det här skyddet på plats också. Och om vi då kan använda det. För en definition som jag inte har sett av säkerhet. Alla brukar prata om hur man definierar säkerhet. Men jag skulle vilja säga att säkerhet är i problemdomänen socioteknoekonomiska problem. Där vi gärna fastnar i att prata om tekniklösningar. Men det kanske inte är ekonomiskt försvarbart att köra. Att vi ska sätta igång och bara signera allting och ha whitelists. För vi har så pass rörig personalstyrka.
Vesa hade något han ville säga och sen Ulf.
Ja, det jag ville säga, det sa Robban redan. Just det här, whitelist av program, jättebra. Vi tillåter våra användare att köra Internet Explorer och de får köra Microsoft Word. Jaha, men med vilken information då? Om vi inte har whitelist på all den information som vi ska trycka in i de här programmen, så är vi rökta.
Okej, Ulf? Nej, och sen jag. Just det.
Tycker det är viktigt att man... Hallå? Nu kom det. Det är viktigt att man lyfter blicken lite grann. Varför har vi riktade hot om man tittar på det här? Och det har man på grund av att folk kan tjäna pengar på de här sakerna. Och de kommer hitta på allting. Och sen om man tittar på människan är ju utan naturen ganska godtrogen och lättlurad. Och det kommer vi att fortsätta att vara. Det man gör sen också, det är för att försöka enas nu mot klassificera de här delarna. För att se vad är det för någonting som är de här hoten och vad är inte hoten. Och det är ett jättearbete. Det är svårt att ta fram en sån whitelist eller blacklist. När det gäller den här typen av spyware och liknande. För att de hamnar både på whitelist och blacklist samtidigt. Det är ett dilemma. Och där försöker branschen att hitta någon form av enande riktlinjer.
Har du jagt något?
Ja, jag skulle vilja kugga in i det sista orden där, enande riktlinjer. Jag ska berätta en intressant historia om när jag intresserade en ny drive för min HP-printer. Då kom det börja med att det kom upp en ruta där den säger att, jag vill säga på en gång, jag tycker HP gör ett utmärkt jobb, jag tycker Microsoft gör ett utmärkt jobb, men nu ska jag berätta om produkterna och deras jobb. Då kom det upp en ruta som talade om att Microsoft säger att den här ska du inte lita på, men du ska inte bry dig om vad Microsoft säger. Och mycket riktigt en bit in i installationsprocessen så kom det upp en ruta som sa att den här koden som du ska installera, den är inte signerad. Är du verkligen säker på att du vill göra det här? Vi varnade och det bestämdes därför att det är inte säkert att det här är bra för din dator. Så att jag klickade förbi varningen och så fortsatte. Det här upprepades 3 gånger. Det kom upp en ruta där det stod där. HP:s ruta stod att Microsoft kommer att säga att det här är inte bra att installera. Men du ska inte bry dig om vad Microsoft säger. Och när det upprepas 3 gånger, jag kunde fatta rätt beslut, för jag förstår hur HP resonerar och jag förstår hur Microsoft resonerar. Men en vanlig användare i den här situationen, vad ska han ta sig till? Ett annat exempel som jag skulle vilja ta, det är att det kommer upp att ja, den här koden är signerad av Microsoft. Jättebra, säger den, alla människor klickar på yes för att installera och sen går det åt pepparna och sen undersöker man ärendet. Och så tittar man, ja, vad har hänt? Jo, det är riktigt, mycket riktigt Microsoft och certifierat av Microsoft. Men soft i Microsoft stavas C-O-F-T. Så att Microsoft med S, som vi känner dem, de har ju inte med det här överhuvudtaget att göra. Men en vanlig människa som installerar någonting och det här är signerat av Microsoft, hur många tror ni läser igenom, tar på sig sina närsynsglasögon och tittar, är det verkligen ett C? Och så finns det ju tecken som ger andra ask i världen, till exempel S med ett litet tak på. Jag är inte säker på att jag skulle fixa det ens med mina bästa briller. På signeringsområdet vill jag säga för övrigt, min favoritsignerare, det är ett företag som heter Click Yes to Continue. Sök på Google om ni vill, jag tycker den är bra. Kalla företaget för Click Yes to Continue.
Okej, okay. Då har vi tyvärr bara 5 minuter kvar. Så jag tänkte återknyta till en fråga vi ställde i fjol. Jag tror det var sista frågan i fjol också, att om vi om 5 år har vunnit, så vi har fått säkra, du sa att vi skulle aldrig bli arbetslösa, men vi kanske kan hoppas att vi hittar några bättre jobb. Och för att få de här bättre jobben måste vi vinna och göra bra ifrån oss nu. Om vi nu ska vinna det här kriget mot osäkerheten, hur har vi gjort då? Har vi satsat på utbildning? Har vi lyft blicken och sett på en högre nivå? Har vi fått styrelsen att ta beslut varje gång vi ska öppna port 25? Har vi låst ner datorerna så det bara går att trycka på S för att fortsätta? Eller hur har vi gjort? Vi har 5 minuter sammanlagt, så att ni får vara lite rappa nu. Tyvärr, vi börjar med Ulf den här gången.
Okej, det var en utmaning. För det första tror jag inte att vi har gjort det. Men om vi har gjort det, så är det nog så att vi har decentraliserat information och mycket, mycket mer. För att var och en som individ har ju mer känsla och kontroll för sina saker. Istället för att till exempel som inom sjukvården, om man tittar på att centralisera all information i en enda jättestor databas i hela Sverige som någon kan ta med sig i fickan och gå ut och man inte har koll på, så tror jag att om man kan decentralisera så att jag liksom min information väldigt nära inopererad i mig och någon har det i sig och sen kan man kommunicera ihop med varandra, då kanske man kan få en kontroll, om jag ska sväva ut riktigt ordentligt.
Det ska vi. Håkan?
Jag tror att säkerhetsproblem totalt kommer försvinna. Men förhoppningsvis så kommer de produktivitetsvinster som vi faktiskt får tack vare det här med IT att vida överstiga de extra hoten som uppstår. Men jag tittar tillbaka några år. Alltså mycket har ju blivit bättre. Vi kan göra bankärenden på internet. Det spar tid och det ökar också säkerheten på det sättet att man har bättre kontroll på hur mycket pengar man har på kontot. Behöver inte vänta på kvartalsutdrag en gång i kvartalet. Bankerna har system som kan korrelera om ett kreditkort används samtidigt i Malaysia och i Stockholm och i Berlin. Vi kan jobba hemifrån på ett bra sätt. Vi har videokonferenser. Vi slipper risken att bli överkörd på gatorna när vi försöker ta oss till jobbet. Så att man ska inte bara titta på det här we are doomed för att det finns så mycket säkerhetsproblem. Utan man ska istället jobba på att samtidigt som vi hanterar riskerna utnyttja de produktivitetsvinster som faktiskt det här med internet och IP och allt sånt häftigt ger oss.
Jag klackar.
Ja, jag kan faktiskt tala om exakt när vi kommer att ha vunnit kriget om internet. Den dagen Vägverket har uppnått sin nollvision, så med noll skadade i trafiken, eller förlåt, dödade i trafiken. Jag skulle vilja säga att 20 år efter det datumet så har mänskligheten eventuellt nått en mognad, om vi nu når datumet, som innebär att vi kommer ha den perfekta datorn, den perfekta användaren, det perfekta operativsystemet och den perfekta programvaran. Jag bjuder alla på vinerbröd om jag skulle ha fel i den förutsägelsen, 20 år efter att vi har noll dödade i trafiken i Sverige.
Vesa?
Jag är lite sugen på vinerbröd, så har du någon tolerans i den här tidsangivelsen? Nej, den dag när vi här i panelen är arbetslösa, då en funktionalitet som har kommit till i de operativsystem vi använder, det är en ångra-funktion på i princip allting. Vi ska kunna backa processer, vi ska kunna ta tillbaka i vägskickade mejl. Och jag menar, den här tekniken finns i databaser idag. Vi kan ju backa transaktioner, men när vi även kan backa processer i våra operativsystem, då ska vi käka vinerbröd. Det är bra för oss arbetslösa då.
Okej. Robert?
Kommentarer. Den ena biten har ju att göra med att det här är ju ett ständigt förändrat hot och en ständigt förändrad miljö. Alltså, vi ligger ju steget efter med att vi försöker skydda saker och ting med den tekniska IT-utvecklingen. Så att vi kommer ju se att folk jobbar på ett annat sätt, mer mobilitet, saker och ting är mer integrerade, folk bygger mer komplexa systemlandskap. Det är inte så att folk kör enligt KISS-principen, keep it simple, tyvärr. Utan vi sitter ju fortfarande och folk bygger ihop allting mer och mer. Så att nej, vi kommer nog inte att se den där dagen. Men vad vi däremot kan göra, istället för att vi upplevs som någon slags nejsägare och negativa människor som mer håller på ett hinder. För att jag tror att tyvärr många företag och organisationer uppfattar att IT är cost of doing business som är ganska dyrt. Man skulle helst slippa den här tokiga IT-avdelningen som ska hela tiden uppgradera till ny hårdvara, nya mjukvaruversioner etc., etc. Det kostar ganska mycket. Och sen så kommer det dessutom att det blir att man ska ha säkerhet i det här. Det är ju upplevs lite grann som skatt på skatten, vilket sällan brukar vara positivt hos någon. Om vi istället kan säga, ungefär som Pelle var inne på, att titta här, det är en enabler. Om vi verkligen kan marknadsföra säkerhet som en sak som effektiviserar, som möjliggör saker och ting, och få folk att ändra sin mindset, hur de tänker på det här, att istället för att det är jobbigt och det är negativt och det är dyrt och det är bara vägen, till att de faktiskt säger, ja men okej, vi måste göra det här och vi gör det med glädje, för då kan vi uppleva och göra de här sakerna. Då har vi kommit allting, men vi har inte löst säkerhetsproblemet på det, men vi har ju fått en bra, mycket bättre utgångsläge med förhoppningsvis mindre skador när någonting händer.
Okej, okay. Magnus Lekus.
Ja, det här kommer låta lite fel, men jag vill ha kvar mitt jobb. Dock så tror jag, som många andra sagt här, att det här säkerhetsproblemet, det kommer manifestera sig då på olika sätt i och med att vi är en väldigt kreativ ras. Vi hittar på nya sätt att jobba med systemen. Någon kommer på att det är jättebra om man tar en kabel och drar mellan de här två systemen. Ja, då har vi sparat ner 10 timmar på någonting som kanske tog 10 timmar, som nu tar 2 sekunder istället att göra. Och på så sätt så har vi skapat nya förutsättningar, men med andra säkerhetsavdelningen kanske säger att vänta nu, nu måste vi ta och tänka till lite här. Och så länge vi hittar på nya sätt att jobba och nya tjänster och nya funktioner, så kommer det komma nya hot. Jag repeterar mig själv igen, säkerheten är någonting som måste vara enkelt, det måste vara inbyggt, det måste vara med från början. Och sen så måste man ju också komma ihåg det, att de personerna som gör de här riktade hoten, det är kriminella personer. De måste man, vi måste ge den hjälpen till vårat rättsväsende för att kunna ta tag i det här. Och som de flesta känner till så maler inte de kvarnarna absolut sådär jättefort. Men saker och ting håller på att ske där. Väldigt stora nätverk av samarbete mellan organisationer. Där vi nu sitter i panelen och representerar olika företag och organisationer. Vi jobbar tillsammans för att mot det här riktade hotet. Vi tycker inte det här är speciellt bra. Och vi vill hjälpa till att naturligtvis lösa det här. Kommer vi komma till en perfekt värld? Ah, det tror jag inte ens jag vill att vi ska göra. Utan lite spänning måste vi ha kvar.
Okej, Per Hellqvist, tror du på spänning i tillvaron eller får vi äta vinerbröd?
Alltså jag har ju som vanligt den ultimata lösningen. Svaret är 42.
Va?
Vi har bara inte förstått frågan än. Nej, men ni som har läst Liftarns guide. Just det. Nej, men problemet idag är hacking. Har ju bytt från att skapa uppmärksamhet i sin person och skapa sig ett namn och sånt där till att försöka tjäna pengar på det man gör. Vi har ju phishing-attacker dagligen när man försöker komma åt kreditkortsnummer och internetbanking. Man byter sig in på företag för att stjäla information som man sedan i vissa fall säljer på eBay eller använder i utpressningsattacker eller någonting sånt där. Och alla de här attackerna idag har ju faktiskt en gemensam nämnare. Pengar, eller ekonomiska värden och sånt. Att om vi tar bort den ur ekvationen så kommer det ganska långt. Då faller liksom hela målbilden för elakingarna. Vad tror ni om det?
Ett pengalöst samhälle eller en pengalös IT-bransch?
Där är vi redan, men pengalöst samhälle.
Okej, okay. Då har vi tyvärr ingen mer tid. Men jag vill tacka er som har lyssnat och jag vill tacka panelen med en applåd. Ja. Så ska ni få varsitt presentkort här också.